Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Nu är vi nära, vi, alla vi i sporthuset, nära avsnitt 300.
Ja, lika nära som 80-talsgiganten i bowling, världsmästarinna Lena Sulkanen, som, ja, hon var så nära att nå sportens motsvarighet till golfens hole-in-one, nämligen 300 poäng. Sulkanen nådde som bäst 299 poäng i en serie, och det skedde dessutom vid flera tillfällen i hennes karriär.
Lovade inte du, Tommy, i samband med att vi kärleksbombade bowling? I vilket avsnitt?
223.
Jaha, just det. Lovar inte du att du skulle förkovra dig i bowling live, direkt i en poddinspelning, eftersom du har en ovana att åtminstone klotet hamnar i rännan hela tiden?
Det stämmer, bra minne. Det har inte blivit av, jag är svag i bowling. Kommer att ske åtminstone inom de närmsta 200 avsnitten.
Ja, okej. Okay. Det ska vi hålla koll på. Enligt våra kunniga lyssnare finns det bara ett sätt att få just 299 poäng. Att först sätta 11 raka strikes och sen missa en kägla i det sista slaget i den sista serien.
Just det, och nu över till någonting som jag är betydligt mer hemtam med, nämligen friidrott. De svenska GP-tävlingarna är ju igång den här veckan i Göteborg. Faktiskt det första evenemanget i Sverige med 500 åskådare, apropå de nya restriktionerna. Och så nästa vecka på Sollentunavallen.
Du är på plats förstås?
Yes, de missar inte. Och förra året i Sollentuna slog Kalle Berglund ett gammalt svenskt rekord som Anders Järud hade sedan 70-talet. Det är på 2000 meter, rekordloppet på precis under 5 minuter, eller... 299 sekunder om ni så vill.
Där kom det. Ni som har följt vår omröstning om actionsporter vet ju att surfing ligger i kärlekspåsen sedan en vecka tillbaka. Tidernas mest framgångsrike surfare, amerikanen Kelly Slater, har 11 VM-titlar och är både den yngste och äldste mästaren genom tiderna. Hans första titel tog han när han bara var 20 år och nu kommer det 299 dagar. Let's go surfing now. Ja, den förstås. Everybody's learning how, come on a safari with me.
Vi spelade Beach Boys. Mm.
I radiosportens sändningar när Tommy spelade Beach Boys. Ja.
Och här ytterligare ett amerikanskt åldersrekord. George Foreman.
Ah, The Rumble in the Jungle mot Muhammad Ali.
Det var 1974, men det syftar på här är 20 år senare, 94, då George Foreman återigen blev världsmästare i tungviktsboxning som den äldste i historien. 45 år och 299 dagar gammal.
299 miljoner tv-tittare är den högsta tittarsiffran på en EM-match i fotboll. Kommer den att slås de närmaste veckorna den här sommaren? Det kan man ju fråga sig. Rekordet är i alla fall från EM-finalen 2012 i Ukraina-Kiev när Spanien besegrade Italien.
Och räkna med en hel del EM-surr idag när mästerskapet är bara en vecka bort.
Här i sporthuset avsnitt 299 med Lasse Granqvist
och Tommy Åström. Nytt avsnitt, men samma plats. Men ny gäst.
Vi sitter vid hotellet vid Friends Arena och det är klart att det känns ju gott att göra det när det handlar mycket om fotboll. Och det är mycket glädjande för oss att kunna välkomna till denna plats Jennifer Wegerup.
Hej, tack så mycket. Fint att vara här.
Äntligen igen, och vi är lika glada varje gång.
Och jag också lika glad.
Jag tror att det är maj varje år, för jag minns att vi sågs för en inspelning för ungefär ett år sedan. Senast vi talades vid, Jennifer, Det var, då kom jag ihåg, då, jag sökte ju ganska intensivt, jag sitter med i valberedningen i Svenska Sportjournalistförbundet och sedermera kom du att tacka ja till förfrågan och du är därmed tillgänglig för val hos medlemmarna. Då ringde du tillbaka, då var du på Autogrill, va?
Precis, det var för några veckor sedan. Autogrill mellan Rom och Florens på autostradan i Italien. Skulle åka på jobb till Florens.
Men det hände mycket, alltså, då, för det var ju, och det är ju så nyhetsintensivt såklart som korrespondent, det fattar jag också. Men liksom att ringa och jaga och till sist, här har jag en kvart liksom. Då sitter jag, det är det käk som gäller.
Jag förstod ju att det är inte bara jag som är envis, utan Lasse till mig sa det, jag är envis, jag kommer inte ge mig för att tacka att jag ungefär.
Alltså Svenska Sportjournalistförbundet, det handlar ju faktiskt om att vi som är i branschen, vi behöver finnas i ett förbund som pratar om det vi jobbar med, nämligen journalistik och allt det som kretsar kring det, och det är någonting vi brinner för också i den här podden. Och det är mycket glädjande att Jennifer säger att jag är tillgänglig.
Den senaste tiden, hur har din fördelning av arbetsuppgifter sett ut?
Det är alltid bäst att ta konkreta exempel. Senast jag var nu nere i Italien i 3 veckor så började vi åka till Florens och intervjua direktören för Uffizierna, ett av världens främsta konstmuseum. Kulturen öppnar så smått igen. Intervjuade också en gatuartist då, som nästan inte har tjänat några pengar på ett år. Målar ju tavlor och säljer på gatan men utan turister. Och så intervjuade några besökare som så. Och sen åkte vi till Turin och intervjuade Dejan Kulusevski inför vad blir det, Juventus Milan. Och sen till Milano och rapporterade om Zlatans skada. Och sen, gud, vad tog vi sen? Till Neapel, och det kan inte riktigt avslöja än. För det är ett reportage, wow. Men vi träffade...
TV-reportage eller?
Ja, precis. Mm. Det ska gå och lägga fram i Aktuellt. Men vi träffade en väldigt, väldigt intressant person där som har en stark fotbollsanknytning. Så det kommer vi nog få återkomma till och prata om. Det var ett väldigt intressant möte.
Oj, det här är ju något som jag tänker. Alla ni lyssnare tänker också. Neapel, stark fotbollsanknytning. Ja, Maradona är död.
Vi får fundera. Mm, ja. Men du hade kunnat lägga till det att då var jag i Florens och då ringde Lasse.
Och, ringde
och sen
Lasse.
Åkte vi vidare till Turin och då ringde Lasse. Och sen var vi, alltså för så var det.
Hysteriskt.
Ja, ja. Och till sist kom vi till det här magiska ögonblicket på Autogrill mellan Florens och Rom.
Hur är Kulusevski och prata med? Hur uppfattar du denna unge stjärna?
Nej, men det var, jag uppfattade honom som bra med tanke på att han är så väldigt ung. Han kändes väldigt lugn. Och pratade också med Juventus presschef Riccardo Colli som var med och styr upp den här intervjun. Och man hör ju att de verkligen uppskattar Kulusevski. Han har inte haft en helt lätt säsong på grund av att Juventus inte har haft en helt lätt säsong.
Nej.
Men de ser ju hans stora potential och sådär. Verkligen.
Alltså Ronaldo och Juventus. Var det Dejan Kulusevski kommer till Juventus och blir lagkompis med Cristiano Ronaldo. Då tänkte man, det här verkar ju häftigt så att säga, och de där bitarna. Men hur är det, vad är det för stämpel på Ronaldos tid i Juve?
Ronaldo är ju en annan typ av personligheten, till exempel Zlatan, som ju ändå är mer på gott och ont extrovert så att säga. Så om man ser till italienarna, gemene man, så även de som kan reta sig på Zlatan, om vi nu ska jämföra stjärnor, kan också gilla honom. Ronaldo känns ju som en lite mer liksom blank yta, även om han är otroligt stor. Jag vet inte om ni förstår vad jag menar. Det är intressant att följa hur snacket går kring de här lite åldrande stjärnorna och så, för det är inte helt lika tongångar så här. Så vi får se vad som händer faktiskt. Det ska bli väldigt intressant att se.
Det är ju ändå, vi har ju ofta sagt att Ibrahimovic fyller ju 40 här då, kommer i oktober. Men jag menar, om jag tar det rätt nu, Ronaldo är väl 85, va? Så han är ju 36 i sånt fall, februari född.
Ja, jag kommer ihåg att jag får honom första gången på EM i Portugal i mixed zone där 2004, och det är 17 år sedan. Då var han jätteung och stod med någon sån där dyrmärkes necessär, kommer ihåg honom. Diamant i ögat. Det är liksom första minnet jag har av Cristiano Ronaldo så, utanför planen.
Nu har han fler diamanter och fler necessärer.
Exakt.
Ronaldos Portugal har ju kommit i en, är det dödens grupp i EM? De spelar alltså med Tyskland och Frankrike och Portugal i samma grupp.
Mm. Vilken grupp alltså?
Och dessutom Ungern då. Tufft för ungrarna.
Alltså de regerande Europamästarna från, vi får ju backa till 2016 då, Portugal, mot de regerande världsmästarna och vice Europamästarna, Frankrike. I Tyskland. De ska ju, det är en del matcher som liras i München där nämligen. Det är ju onekligen en attraktionskraft för mästerskapet.
Sporthuset 299.
Ja, vi kommer in nu på EM, för nu när den här podden kommer ut så är det 8 dagar till premiären, och det är ju ditt, men nästintill ditt Italien som inledde det hela, Jennifer.
Ja, precis. Så jag ska åka ner här igenom en vecka och vara på plats på Olympiastadion på fredagen den 11 juni när det är avspark för hela EM i Italien-Turkiet. Så det känns fantastiskt stort, inte bara för matchen i sig och mästerskapet i sig, utan just på grund av omständigheterna. Det är ett år försenat. En hel värld har väntat på fotboll och en positiv upplevelse. Så det kan du se som sagt ännu mer ute i Europa där det har varit varmare lite längre. Hur fort det går nu med smittan på grund av värmen, värmen i kombination med vacciner. Och man måste, tycker jag, se helhetsbilden på många sätt. Hur vi mår faktiskt psykiskt. Och det har varit ett otroligt tungt år i Italien. Till exempel barnpsykologerna är helt fullbokade. Vi kan inte fortsätta bara leva och tänka på covid. Ekonomiskt och på en massa andra sätt. Vi måste som sagt komma vidare. Det har vi gjort efter världskrig. Terrorattentat, spanska sjukan, allting. Massa länder lever hela tiden med att det dör jättemycket människor i fattigdom och sjukdomar. Vi i västvärlden är inte vana vid det. Någonstans gäller det också att gå vidare, tycker jag. Jag tycker det är helt rätt. Min ena dotter sa till exempel här med soffan: mamma, jag längtar så mycket efter EM och OS. Att det finns någonting att se fram emot. Så.
Hur bubbligt kommer det bli, Lasse? Du som vet, som ska ut och resa lite grann här då under EM. Du ska göra en hel del hemifrån men också på plats. Hur bubbligt kommer det bli? För OS-bubblan, alltså de playbooks som jag får från Tokyo. Det kommer en ny playbook var tredje dag från Tokyo som blir tuffare och tuffare och tuffare. Via Discovery, som också är ett amerikanskt bolag, och det blir tuffare. Så första tre sidorna, tätt skrivna, så står det bara: får du göra det här? Nej. Får du göra det här? Nej. Får du lämna hotellet? Nej. Får du äta på restaurang? Nej. Får du åka dit? Nej. Får du åka i hissen? Nej.
Det låter som ett vanligt OS i och för sig, för då jobbar man ju bara. Man lämnar ju knappt hotellet för annat än jobb. Ja, och det måste ju vara okej för att åka från hotellet till arenan.
Det verkar som att man kommer åka i någon slags pipeline från hotellet och komma upp på kommentatorspositionen.
Men en viktig sak när vi pratar om EM i ena påsen och OS i den andra, att det är en stor skillnad. Därför att Japan har inte fått samma ordning. Märkligt nog då, för det är ju ett land vi förknippar med stark ordning. Men vaccinationerna släpar kraftigt efter. Vad det beror på vet jag inte.
Jag tror att vaccinsmotståndet är en stor faktor.
Men det gör det. Att du har en stark smittspridning och en låg vaccination, och så kommer idrottsvärlden dit. Och det är en utmaning att 80-85% av japanska folket säger: vi vill inte ha OS här. Det är ett bekymmer, och det måste man på något sätt komma till tals med för en lägre smittspridning. Men det skiljer mycket mot Europa, därför att där är inte läget detsamma. Och precis som Jennifer pekar på, jag är helt enig i det, att vi såg hur det var förra året, varför skulle det bli annorlunda i år? Smittan kommer gå ner kraftigt nu när vi har utomhustemperatur i hela Europa och vaccinationerna kommer. Så att det är en skillnad när vi pratar om de här två olika evenemangen.
Hur bubbligt kommer det bli igen då?
Ja, det är precis samma sak här. Det kommer också vara tredje dag nya besked från UEFA. Jag har fått ett brev från Bayerische stadsregionen där i Bayern. För jag ska nämligen åka och göra en match på plats. Det är tänd mellan Tyskland och Frankrike i München.
Fin match.
Och då har man fått ett så här intyg som man måste bära med sig då, där det står att du behöver inte befinna dig i den obligatoriska karantänen. Om du har en UEFA-akkreditering, då är du befriad från det. Och då behöver jag inte sitta i karantän.
Italien har tagit bort karantänerna. Man har sagt att det är så viktigt med turism för vårt land så att det räcker med ett test. Vi måste gå vidare.
Samma med Spanien, tror jag.
Ja. Men redan innan jag åkte nu så var det ju väldigt stor EM-feber i Rom och i Italien, och det kommer bli, tror jag faktiskt, magiskt, om vi ska använda ett sånt ord.
Får jag bara säga att jag ser verkligen fram emot att få höra Fratelli d'Italia. Den underbara italienska nationalsången.
15 000 åskådare stämmer in.
Ja, det lär höras.
Så, mycket skulle det vara på den matchen?
Ja, 15 900 till och med. Ja, ungefär.
De jobbar upp det där ytterligare. Några tiotal, så kom till 16.
Nej, men det är en jättefin nationalsång.
Ja, men visst. Med en exakt samma text i de två verserna. Det italienska bröder betyder Fratelli d'Italia. Vi får hoppas att det inbegriper hela folket sen på sista raden. Men ändå, i första versen är ju lite lugnare, va?
Och sen tar du fart.
Och sen så kommer det precis dubbelt tempo. Jag vet inte vad det heter.
Det var då Gattuso alltid började liksom verkligen vråla på den tiden han spelade landslag. Så ska man sjunga nationalsången.
Och så slutar det med pang liksom.
Ja. Siamo pronti alla morte. Vi är redo att dö.
Yeah.
Men den är ju en riktig höjdare alltså.
Ja, verkligen. Ja, det är fint. Verkligen. Sam och prunt i alla morter. Alltså, vi är redo att dö. Så här. Nej, men det är fint.
Det är tryck i det. Ja, det är tryck. Fratelli d'Italia, l'Italia celesta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma, il Dio la creò. Stringiamoci coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì!
Fyra guld i VM har Italien och dessutom två silver. Och de har blivit Europamästare vid ett tillfälle och ytterligare två silver. Så där pratar vi alltså en av de stora nationerna genom alla tider såklart. Men en svart period de senaste fem åren. För jag menar, de missade ju VM 18. Det var ju faktiskt Sverige som spelade bort Italien från det. Så frågan är liksom, vad står de nu med Mancini som förbundskapten? Vad står Italien inför den här turneringen?
Ja, men de står bra. Roberto Mancini har ju fått ordning på det här laget. Det fanns mycket förhoppningar på honom, men det fanns också de som lite ifrågasatte honom som tränare och tyckte att han hade varit... Att det har varit liksom ömsom vin, ömsom vatten under hans tränarkarriär, och det kanske stämde. Han är också en humörmänniska, väldigt mycket Mancini, och det kan ju funka kanske bättre på planen än som fotbollstränare. Men man märker att han har mognat i sitt ledarskap och fått ordning på det här laget. För Italiens problem har ju varit även under andra ledare bland annat, man har haft många stjärnor men man har aldrig varit ett lag. Och sen kanske man hade en lite svagare period här när det var lite färre stjärnor. Men man såg ju då under Ventura, som ju var förbundskapten när de missade VM och Sverige slog ut om att det var ett ledarskap som inte funkade överhuvudtaget. Det fanns ju ingen uppställning alls, utan det var mer bara så här, vi i Italien, vi kommer att slå Sverige, vi bara skickar in dem på planen och sådär. Och det var ju det italienska fotbollsförbundet fel, lite som efter Conte då ville ha en tränare som kostade mindre pengar också. Och det blev ju istället väldigt kostsamt när man missade när man missade VM. Och jag tror som svensk kan det var svårt att förstå hur oerhört tungt det var för dem och så. Jag kommer ihåg att jag åt lunch med Gazzetta dello Sport chefer den dagen innan matchen i Milano, och de hade sålt in, jag ska inte säga för hur många miljoner, men redan hade de sålt in någon som beräknade att de skulle gå till VM. Så för Italien som fotbollsnation var det liksom ett otroligt tungt slag. Man är extremt revanschsugna, och det finns förhoppningar på att man kan vara med och slåss om EM-guldet den här gången.
Är inte Roberto Mancini så oerhört elegant?
Han är väldigt elegant.
Alltså, ska det inte vara så? En förbundskapten för Italien ska väl vara så?
Jo, men precis. Det är ju liksom Armani, Valentino, Prada, det är allt det här.
Det är så oerhört elegant.
Jag ska visa sen efter sändningen en jättefin bild på mig, Mancini, när han var tränare i Lazio och intervjuade honom. Apropå just det här med att vara elegansen, ja, sådär, inte okay. Som var så. Det var ju några år där jag följde Lazio mycket, när Svennis var tränare, och då var ju Mancini de var ju på träningsläger i Sverige alltid och så.
Det är ju liksom en del av det italienska kynnet på något sätt, också kopplat till fotbollen, elegansen,
så är det. Och det kommer jag ihåg då 2004, apropå Sverige har ju varit lite Italiens nemesis liksom sådär, vi kanske ska prata om det längre fram, men då kommer jag ihåg den här, Italien hade ju Casa Azzurri som hette det i Portugal, som var ju typ, jag vet inte hur många tusen kvadratmeter stort, liksom deras bas och sådär, eleganta värdinnor i azurblå dräkter och massa italiensk mat och vin och PlayStation, och alla spelarna seglade in med de här märkes solglasögonen och rakade ben. Och Sverige hade en liten kiosk vid sin plan som heter Lilla Gåsson, där, om ni kommer ihåg, med lite så här bulla och kaffe och korv. Så det var ju också då så när vi liksom slog ut Italien, var det också sån, det var verkligen så där, vad heter det, David Goliaths situation, ja, som var lite rolig och så
kom Mancini det. Skolad av som tränare Svennis.
Ja, just det, efter tiden tillsammans i Lazio.
När vi hade Sven-Göran Eriksson i studion här i Discovery för ett tag sedan, så i Göteborg Degerfors, då pratade han just om, väldigt varmt om Mancini, som man först hade som spelare och sen också när Mancini blev assisterande bakom Svennis, som en av dem som Svennis var med och lärde upp, kan man säga då kanske.
Verkligen, och de började väl, om jag inte missminner mig, redan i Sampdoria tillsammans. Nu kan man ju lätt bli hemmablind då, att de är en guldkandidat, och det var länge sedan det var så här stora förhoppningar. Det finns en väldig tilltro till Mancini och till det han har gjort med det här laget och den ordning han har fått. Det är en god stämning, det är en enad grupp. lite av den skolan han började arbeta med redan i Lazio då för 20 år sedan och lite Svennis filosofi, även om det för all del fanns väldigt många stora stjärnor i det Lazio som Svennis ledde då. Men jag skulle säga att jag tror att Italien, om man får en bra inledning, jag tror att det är väldigt avgörande, då tror jag att man kan bli riktigt farliga.
Högt i tak i sporthuset.
I nästa avsnitt 300 ska vi tillsammans med dig Lasse, som ska bevaka fotbolls-EM på TV4, och Simon och fotbollsexpert Jens Fjällström borra i svenska laget inför mästerskapet. Men redan här och nu känns som vi behöver skicka fram frågan, nu när vi har en av de svenska journalister som följt Zlatan Ibrahimovic under hela hans karriär, nämligen du Jennifer. Hur påverkar Sverige av Zlatan Ibrahimovics skadeåterbud? Ett av de största namnen kan inte vara med i turneringen, och jag tänker i alla fall att respekten borde minska hos motståndarlagen, kanske på gott och ont, trots att Sverige gjorde starkt utan Zlatan VM 18, nu när han fick lämna återbud till EM.
Gazetten till exempel, min kollega Alessandra Bocci skulle åka upp och följa Sverige hela tiden bara för Zlatans skull, var i Göteborg, det blir inte nu. Väldigt mycket av intresset och respekten för vårt landslag, och det kanske är orättvist mot de andra, men så funkar det ju på internationell nivå. Han är vår stora stjärna, det försvann. Och jag tycker att lite, även personligen, jag som har följt honom så länge, tycker att det var lite sorgligt att inte liksom det här kapitlet fick skrivas och så. Lite av stjärnglansen och liksom hela den här dramaturgin försvann, så känner jag. Så det blev ändå lite besvikelse. Jag tycker svenska folket hade varit värt, och jag tycker att Zlatan, trots alla sina sidor liksom, så tycker jag verkligen att han hade varit värd att få avsluta med det här mästerskapet.
Helt enig, intresset påverkas, prestationsnivån, förutsättningen, utan Ibrahimovic, jämför Sveriges insats VM 18 med EM 16. Så att laget i sig, det är snarare den effekten för laget. Jag pratar inte om intresset runt omkring och vad andra nationer
kommer att säga. Jag tror att det är en längre tid för laget nu, för det är inte samma lag som 2018, och då kom de in med Janne och det var nytt och så. Jag tror att Zlatan hade varit en fördel att ha med den här gången.
Ja, det är möjligt. Men jag tror att det är inte alls långt ifrån att spelarna behöver, de som säger att Ibrahimovic saknar så mycket, de kommer på typiskt manér som det var 2018 också, gå samman och göra sina livsprestationer och livsinsatser. Jag tror att laget kommer inte beröras nästan till överhuvudtaget av att Ibrahimovic saknas, när det gäller lagets sammanhållning, hur man funkar i gruppen och tillsammans.
Jo, men kvalitativt.
Ja, det, för mig är den svår att bedöma. Jag tyckte inte Ibrahimovic gjorde en avgörande skillnad när han spelade mot Georgien och Kosovo.
Nu när han ändå blev uttagen, så tror jag att det var negativt att han försvann. Hade han aldrig ens varit på tal, då tror jag man kunde bygga vidare på det här gamla upplägget med en för alla för en.
Jag tycker ändå liksom de assist han gör, visst, nu kan man titta på motståndet och allting och så, men han är en sån spelare, han drar på sig markering, han inger respekt och han har liksom en otrolig koll och de här förmågan att slå helt osannolika bollar ibland, så jag tycker ändå att han hade tillfört någonting. Ja, verkligen.
Jag tror inte Janne Andersson vill ha en spelare som är för starkt profilerad i ett Janne Andersson-lag som bygger mycket på tillsammansmodellen. Händelserna Ibrahimovic helt plötsligt öppnade dörren i november i Sportbladets intervju efter guldbollen i november 2020, sa jag kan tänka mig att spela landslaget igen. Blixtsnabbt agerande utav Janne Andersson, snabbt på plats, första bästa flyg och flög via något ställe där ingen var.
På flygplatsen. Ja.
Och så snabbt och in med honom i laget och så. Att det nu har studsat tillbaka i det här läget, noll påverkan på Janne Andersson.
På Janne, men jag hävdar att det hade varit bra för Sverige.
Men för Janne Anderssons del som leder, och jag tror att spelarna kommer att svara för starka prestationer ändå. Sen hade jag, och jag är tillbaka till på sista ronden, jag hade också gärna sett Zlatan Ibrahimovic i sitt landslag. Hela historien är ju fullständigt fenomenal. Och vi har ju fått en fenomenal när han kommer tillbaka till de här två VM-kvalmatcherna. Fullständigt otroligt, och en helt annan person. Det är ju ytterligare kapitel i memoarböckerna som alla kan skriva som har fått vara med och varit samtida med Zlatan Ibrahimovic, nära eller långt ifrån.
Framförallt visar du, förlåt, och jag säger inte att han är falsk, men han vet ju, han är ju smart liksom. Han vet,
smart.
Han vet hur han ska uppföra sig.
Det var som Simon Bank sa när det blev klart också. Då sa han det att starta alltid med charmoffensiv.
Ja, och det har han gjort i alla klubbar alltid. Och sen kommer bråken efter ett tag. Precis. Och så. Men nu är han ju ett annat läge och det vet han. Så jag tror inte att det hade kommit bråk så. Men han är ju liksom, det är så väl genomfört alltihopa. Det är bara att applådera honom liksom. Han är mycket, mycket smart och ibland även listig.
Det var ju speciellt där på cupfinalen också när han satt där på läktaren nu på Hammarby häkten.
Ja.
Då sa han så här, när lirar du i Bayern? Först ska jag kunna lira i Milan, sen kanske jag kan lira här om jag platsar.
Det kan jag säga också. Jag har sagt det, han kommer aldrig att spela i Allsvenskan.
Du är helt säker?
Helt säker. Och varför skulle han göra det? Det är bara vår lilla svenska dröm, med all respekt för Allsvenskan och allting. Varför?
Nu startar sista säsongen. Han ska ut inför publik och lira, om man då ska halta ut eller på något sätt ta emot publikens hyllningar och sen är det över. Eller kan det bli mer än en säsong?
Nej, alltså hans huvud, absolut, han skulle kunna spela tills han är 70, men man ser att kroppen orkar inte. Men han har ju varit jättemycket skadad hela vår, eller liksom sliten, och det har man fått höra från folk i Milan också, det har de ju vetat om. Han spelar ju varje helg på toppnivå med spelare som är 20 och 15 år yngre. Vi förstår ju själva hur det sliter. Kroppen orkar inte riktigt längre.
Han slutar ändå som 40-åring i så fall då i Serie A, så det är ändå häftigt.
Det är jättehäftigt, och han ska få det slut han förtjänar. Jag minns när han var i Paris PSG och vi var där när Beckham slutade. Det var liksom jättestor avtackning, och det är så Zlatan vill bli avtackad också. Det är det slutet han ska få efter en sån karriär. Men jag kan inte se det. Det är en fantasi, tycker jag, att han ska kunna fortsätta längre. Det är ju liksom hur starkt psyke du än har, så jag skrev en krönika om det också i Expressen, så du kan ju inte vinna mot tiden, det vet ju vi alla liksom. Vi ska alla den vägen vandra, även Zlatan Ibrahimovic kommer att bli gammal, och så är det.
Eller tänk om han lyckas hitta tillbaka till en ny supersäsong. Han gjorde ju, var det 14 mål på 17 matcher, förde Milan till en topposition i Serie A. Tänk om han som 40-åring kan fixa en ny toppsäsong och få ordning på skadorna sista svängarna.
Jag tror att han kan börja som sagt starkt. Jag tror inte att han håller för en hel säsong, för varje match som går, varje månad som går, så kommer han att bli mer och mer sliten, särskilt om han också ska spela i landslaget och resa hem till det.
Sporthuset sponsras av Hantverksdata, och ni som är hantverkare och ännu inte har varit inne på hantverksdata.se, läge att hoppa in där för att kika på lösningarna med produkter för er inom hela hantverksbranschen, oavsett om ni är målare, elektriker eller snickare. Detta tack vare Hantverksdatas webbaserade system och smarta appar som gör att du slipper tidskrävande pappersarbete. Du får full koll, smidig sådan, på fakturor, tidsrapportering och mycket mer. Och i nästa avsnitt ska Hantverksdata förresten dela ut första pris till vinnaren i Sporthusets tävling Främsta fotbollsupplevelse. Tack Hantverksdata för att ni bidrar till Sporthusets fortsatta framfart.
Veckans surr.
Några mästargrattis senaste veckan att skicka fram. Norrköping, svenska mästare i basket, efter att ha kört över Södertälje verkligen på herrsidan med 4-0 i finalmatcher. Internationellt, Chelsea vann Champions League-finalen i fotboll mot Manchester City. Och ishockey-VM, så ja, där fördelas medaljerna nästa vecka. Men redan nu står det klart att Tre Kronor nått sin sämsta VM-placering på 84 år. Alltså alla de andra stora nationerna gick vidare till kvartsfinal, trots att flera av dem också, precis som Sverige, öppnade svagt. Men Johan Garpenlövs lag är borta. Och jag vet inte vad du säger, Lasse, men jag förundras lite över att så många plötsligt har så svårt att uttala ordet fiasko när det är ett tvättäkta fiasko. Alltså, när ska man annars använda det ordet än om man gör sitt resultatmässigt sämsta mästerskap på 84 år?
Så det, låt oss kalla en spade för en spade, det brukar vara framgångsrikt. Så ja, det är ett fiasko.
Ja, och allting härrör sig egentligen till två matcher, de två inledande som vi var inne på redan i förra avsnittet. När Sverige förlorade mot 12:e rankade i världen Danmark och 13:e rankade i världen Belarus.
Jag tror att det här är det bortglömda världsmästerskapet. Det ställdes in med anledning av pandemin 2020. Nu blev det av 2021 med de här pandemiska restriktionerna och bubblor och annat. Det har haft en låg attraktionskraft på skickliga spelare som är utslagna med sina respektive klubblag. De har inte velat komma. Det är inget undantag från Sverige, det gäller de övriga också. Det är väl, Ryssland har ett skarpt gäng, men, och det finns en och annan. Men alltså, i övrigt så har det inte varit något. Så att det har liksom varit svårt att snacka upp turneringen, om jag ska säga så. Om vi jämför det med ett olympiskt spel där de bästa är, eller ett Europa mästerskap i fotboll, så är det liksom en, och nu väl rejält sent också med finalspelen en
bit, och precis före fotbolls-EM också.
Ja, dessutom, så att jag tror att det är förklaringen till att, och jag menar så här, att vi tar
1,2 miljoner tittare ändå på Sverige och Ryssland.
Jo, men att vi tar upp ämnet nu. Att vi tar upp ämnet nu, då kommer en och annan tänka, jag visste, ja, just det, de åkte ut hockey-VM också. Alltså, man har glömt det redan. Alltså, turneringen kom aldrig. Kollar man när matchen spelas och sen när det är slut, glömt. Så lite grann åt det hållet. Ett fiasko. Vilka bär ansvar för det? Ja, spelarna för underskattning, min uppfattning. Det är förluster mot Danmark och Vitryssland dagarna efter varandra, eller de två inledande matcherna.
Belarus,
förlåt. Det är på en nivå som gör att så ska det inte vara. Jag såg Sverige spela mot Slovakien, vända den matchen. Jag såg matchen mot Ryssland, tycker Sverige var bra. Spelade kompakt och Rickard Rakell där, han hade en blå klocka från någon tidigare match och täckte skott med näsan och stod blod på tröjan och stod först att bli intervjuad efteråt mer eller mindre. Rickard Rakell, han stod där och svarade på frågan om att Sverige åkte ut och det var ett fiasko och så vidare. Imponerande utav honom i det perspektivet. Men den inställningen fanns inte från början. Det är underkänt till spelare och ledare. Orutinerad ledarstab på den här nivån. Vi pratar Johan Garpelöv, Marcus Ragnarsson, va? Som assisterande tränare, Marcus Åkerblom. Inte vana vid det här på den här nivån. De är ju Svenska ishockeyförbund som har utsett dem. Så hockeyförbundet har ju haft en för orutinerad ledning. Punkt slut. Ska Garpelöv avgå? Svar nej. Han har rimligen insett lite bättre i alla fall hur det är att vara huvudcoach. Jag tycker han coachade bra. Nästan aldrig. Rätt spelare på isen. Han kunde ta en timeout och så här. Folk står och studsar upp och ner. Jo, men det är kanske så. Men jag tror att han har plockat in en och annan grej här. Han ska ha laget över OS därför att då är det andra grejer. Kommer se annorlunda ut den här gången.
Ja, för nu
är
blir
de bästa med.
Det var de att nu blir det den första så här, med fotbolls-VM-klassturneringen i ishockey på 8 år. Det som kommer i februari 2022. Och efter den turneringen, om det skulle gå bra för Tre Kronor där, då har ju alla såklart glömt det här fiaskot. För det var ett fiasko, det som hände i VM 2021 för Tre Kronor.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag.
Nu har du Tommy på central position på konferensbordet här på hotellet i Solna. Tagit upp de två påsarna, kärlekspåsen och olyckspåsen. Och det är lite grann symptomatiskt för det ämne vi kommer till nu. Därför att nu ska vi komma till det här doe-doe.
Vilken är det?
Ja, den drogs ju kärlekspåsen, nämligen det resultatet mellan Sverige och Danmark, alltså i fotbolls-EM 2004. Det resultatet som pricken, 2-2 i den matchen, gjorde att Sverige och Danmark gick vidare. Och Italien kunde inte. Jag tror Bulgarien var motståndare också. De kunde vinna med 10 mål, spelar ingen roll. 2-2 skickade vidare Sverige och Danmark. Va? Och då sa vi att det är kärlek från Sverige, och det är säkerligen så också från danska. Men vad säger italienarna om det här? De skulle nog bli lite smått irriterade om vi pratar kärlek. Det är doe doe.
Och det som är extra raffinerat är den här olycksdokumenten som du hade. För där var det ingen tvekan. Den låg i svarta påsen 1982. Du vet vad jag pratar om?
Just det, ja, den här skandalen i Gijón. Mm. Skammen mellan dåvarande Västtyskland och Österrike.
Mm. Då var det ingen tvekan, den ligger.
Nej,
här.
Men det
handlade ju om att de slutade spela för att maximera ett resultat. Ja. Och det är ju det som kritiken gäller kring doe-doe. Ja. Så därför är vi hemmablinda när vi la doe-doe i kärlekspåsen.
Man kan möjligen invända mot att där gjordes ju matchens mål i 11:e minuten, tror jag. Ja, sen slutade de ju mer eller mindre spela från minut 20. Det var ett par anfall efter det. Men i den här matchen mellan Sverige och Danmark så slutade de ju spela i, vad var det, 88-89 eller någonting. Så att det var ju en väldig skillnad med ingångarna.
Och det var ju så att direkt, vi flyttade ju fram det ett avsnitt när jag kände att vi har ju Jennifer på gång.
Nu
och,
så är det
och då, när jag började titta igenom och säga, det var ju du som hade hela storyn, nästan först av alla. Ta oss vidare.
Fotbollsmedia, välkomna. EM Portugal. Toppform hos grabbarna, bra tryck i buggarna. Jag är en stor rappartist som också har vunnit en hel dag med svenska fotbollslandslaget.
Jag är här.
Men det ska nog gå bra.
Sverige! Eller vad säger jag? Det är en stor dag för mig, men det är en ännu större dag för Sverige! 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 Sverige!
Som bara då, håll på bollen så ingen får låna. Höger, vänster, fintar och drar. Sverige
EM i Portugal där, som för övrigt för mig det bästa mästerskap jag varit på. Det började redan direkt efter att Sverige och Italien hade spelat 1-1. Jag följde Italien i mästerskapet för Sportbladet och jag var nere i mixade zonen då. Och då började mina italienska kollegor, för Italien är ju konspirationsteoriernas moder, liksom direkt började de ställa sig och prata om det här. Due a due, som man ofta då säger i Italien, liksom 2-2. Då skulle Italien kunna åka ut. Och så ringde jag hem till cheferna, kom ihåg på natten, så att det här borde vi skriva. Och de bara såhär, äh vadå liksom, tror du att det här kommer bli någon grej? Eller jag bara, jag lovar, det här kommer bli den stora grejen. Jag fick tjata faktiskt lite för att jag skulle få göra en artikel där på natten när det var så mycket annat. Jag sa, allt kommer handla om det här, lita på mig. Och det gjorde de faktiskt då, som tur var. Och sen som ni vet så tog det här fart på ett helt galet sätt. Och växte då till att det fanns en nordisk komplott. Därför att om ni kommer ihåg så hade Totti spottat på Paulsen i Danmark. Då hade vi för övrigt ettan som ju var genial faktiskt, den blev filmad av Rai, kommer jag ihåg, Spotti istället för Totti då. Och då menade italienarna att det här var liksom beräknat, man hade valt att följa Totti, Italiens viktigaste spelare, på nära håll, för att man ville, och så skulle Paulsen provocera honom så man skulle sätta dit dem, vilket ju inte alls var fallet, utan det var bara en ren slump att det här hade hamnat på TV och Totti blev avstängd. Så då började man säga liksom att Sverige och Danmark var då överens och ingick en nordisk komplott om man skulle se till att tillsammans få ut Italien. Och det här växte, de italienska kollegorna var helt, jag älskar Italien som vet, älskar italienare, men just det här konspiratoriska kan jag ha lite svårt för, men det var bara 2-2-2-2-2-2. Pierluigi Pardo, som nu är en av de främsta programledarna i italiensk TV, en god vän för övrigt, han var ganska ung reporter då på Sky. Och jag vet inte om ni kommer ihåg, men då tog han ju med sig en burk med sådana här Danish butter cookies. För en uppgjord match heter på italienska biscotto, ett kex, en kaka. Och då tog han med sig de här biscuitsen till Sveriges presskonferens och gav dem, när de tänkte ut att det här ska vara bra TV, till Tommy Söderberg. Och det slag i veckan, jag trodde att Tommy Söderberg skulle få en hjärtinfarkt av ilska faktiskt. Så här, alltid stått upp för de rätta värderingarna och så, här, liksom, så kommer någon och anklaga honom för att vara köpt. Och kommit överens om, det var väl Mårten Olsen som var förbundskapten för Danmark då, att de skulle sötsa. Så att han blev fruktansvärt arg och pärd och blev utslängd från den här presskonferensen, vilket naturligtvis var vad de hade hoppats på. Det var ju jättebra TV.
Yeah, but that is ridiculous. Let us don't speak about that. But that is ridiculous. That the Italians speak about that, that is, we are honest people, huh?
Du kan chansa och tippa, det kan bli 2-2, det kan bli 3-2. Det är därför det finns spelbolag som man kan mötsa med.
Det jag står fortfarande för att det inte är speciellt lätt att spela 2-2 på beställning.
Not Denmark and Sweden. We are going honestly for a result.
Kan aldrig tänka mig att Danmark-Sveriges match slutar 2-2.
Så jag fortsätter det här, sen var jag på Italiens match då. Inte på Sverige, men jag hade direktkontakt med kollegorna, Micke Wagner på Sportbladet via telefon då hela tiden, för att höra hur det gick och så här. Och då gör väl, jag tror att det är Cassano som gör mål ganska sent, och då tror jag italienarna som är vidare och blir jätteglada.
Sì, Mazzocchi tanto bello, Cassano palla dentro. Cassano esulta perché forse non sa naturalmente del punteggio fra Danimarca e Svezia. Mazzocchi mi sembra abbia detto che
è finita.
Danimarca e Svezia, in pratica il gioco è finito.
È finita adesso. 2-2.
Så ropar Micke så här i telefonen, det är 2-2-2-2.
Albeck får ut i vänster ytterposition till Christian Willemsson.
Nej, det var en häftig match som resultatet blev som det blev, och vi gjorde på slutet mål där och så att, nej, det var en fin upplevelse.
Kommer in mot kortlinjen ut till vänster, var han in bollen och så kommer ett inspel och Mårten tar den, tappar den, det tur det kommer in.
Mattias Jonsson!
I mål för Sverige! Så det blir 2-2 och Mattias Jonsson drar det i 89 minuten! Efter Christian Willemssons förarbete och Sverige gör 2-2! Det är på väg mot det omöjliga resultatet där både Sverige och Danmark går vidare!
Och jag blev liksom ändå jätteglad, även om man är som journalist så hejar jag ut på Sverige såklart. Så jag bara så här, 2-2, de blir så fruktansvärt förbannade italienarna. Jag fick liksom ta skott för hela det här liksom nordiska komplotten, att vi var svin, någon kallade mig så här nordiskt svin eller något sånt där. Italienska fotbollsförbundets president var jätte, han sa ni kommer där med era ärliga blå ögon och sen är ni bara fifflare. Jag gjorde en massa intervju efter, som tyvärr hade jag, så jag kunde banda. Gigi Buffon kommer ihåg, sa att det är synd om alla små barn som ska se det här. Och när jag skrev det sen i tidningen, han citat, så blev många svenskar helt galna. De bara, det ska komma från maffians hemland, skrev de då tillbaka. Mail. Jag har nog aldrig fått så mycket. Jag tror att det var årets mest lästa artikel och krönik och det året i Sportbladet. Mm. Reaktionerna var enorma även från svenskarna och så var det många svensk-italienare som var jätte. Jag skickade mejl. Så det var faktiskt totalt kaos. Italien var ju favorit till att vinna det EM:et. Och så hade man liksom floppat i match efter match. Men jag kommer ihåg att Alessandro Nesta däremot, han sa så här bara, jag vill inte prata om någonting. Liksom, vi skulle ha vunnit våra matcher. Så hade vi varit vidare. Jag vill inte hålla på med det här. Mm. Men det var ju väldigt, väldigt många starka citat även från spelarna. Och i Rom tyckte man sedan upp tröjor med t-shirtar med Totti när han spottade. Och så stod det så här, jag är hellre en lama än liksom en fuskare. Meglio lama che infami ungefär då. Så, och fortfarande är ju det här infekterat och så. Du kommer aldrig få de flesta italienare att tro att matchen inte var uppgjord mellan Sverige och Danmark. Det spelar ingen roll. Och det tycker de var rätt. De tycker bara att vi skulle erkänna att vi kommer överens, att vi fuskade. Det är okej, liksom. Det är inte det som är det värsta, utan det är att vi låtsas att vi är hederliga och att det inte var uppgjort. Men det här är verkligen ett sätt att hamna i diskussion med middag och några glas vin och så.
Men den där matchen då, ja, då var det du som kommenterade, Lasse.
Ja,
alltså den där alltså, matchen, hur var matchen?
Jo, men till att börja med ska jag säga precis som att du var så snabb på det där, Jennifer. Det var du verkligen ensam om. Därför att det fanns, som jag minns det, ingen som begrep det och som hade liksom räknat ut att det skulle kunna bli 2-2 mellan Sverige och Danmark och skicka ut Italien. Och jag vet när den diskussionen kom så var det på vår redaktion så att men det är ju befängt. Varför skulle Sverige och Danmark göra upp och det kommer inte kunna bli 2-2? Nej, men du vet, så det var verkligen en långsökt historia. Men jag vet att i matchen som jag skulle beskriva som en mycket tät tävlingsmatch, jag vill minnas att det var dåligt väder. Jag kommer ihåg rätt. Sverige hämtade in två gånger. Jon Dahl Tomasson, som vi känner igen från Malmö FF idag, av danskarna ledningen. Henrik Larsson kvitterar på straff. Jon Dahl Tomasson gjorde 2-1. Och 2-2-målet är alltså det är en liten gåva faktiskt av Thomas Sørensen, den danske målvakten. Och om jag minns rätt så var det tveksamt väder. Alltså jag tror att det regnade runt den här matchen på något sätt. Och jag säger det som en förklaring därför att det kommer ett inlägg. Jag tror att det är Christian Willemsson som slår inlägget. Och grejen är med Sørensen att han får inte tag på bollen riktigt. Och den enda som är i närheten då i straffområdet är Mattias Jonsson. För han har hoppat in, tippar jag på, i matchen. Och står där. Och Sørensen tappar bollen. En italiensk variant skulle nog vilja säga att Sørensen ger bollen. Men han tappar bollen till Mattias Jonsson som gör 2-2. Så det är ett dråpligt 2-2-mål. Men fram till dess var det ju fullt pådrag i matchen. Det vill jag påstå. Det var inte någon diskussion om något annat. Men efter det sen går ju klockan snabbt upp på 90 minuter. Där kommer ju 88, 89 eller någonting. Och då kommer tilläggsminuterna. Och då slutade Sverige och Danmark och spela.
Men det skulle ju de flesta lag ha gjort. Det är ju självklart.
Jo, men så var det. Och jag vet att Ralf Edström och jag, vi börjar alltså tjafsa i direktsändning. Ralf har precis den inställningen ni har här. Det är väl självklart att sluta spela. Och jag driver linjen att det här kommer det bli snack om imorgon. För då hade jag fattat också att det är doe.
Det är ganska stort.
Ja, så jag kommer ihåg, det var alltså bråk i sändning, va?
Ta inte upp med händerna, håll i, står det väl?
Nu står Sverige och Danmark bara still mot planen.
Ta inte med händerna bara.
Det här blir det snack om efteråt, det lovar
jag.
Ja, men det kommer bli snack om det där. Jag skiter väl helt och hållet.
Ja, men jag tycker det är...
Håll i bollen bara.
Så, men det stämmer att jag vet att italiensk tv sen visade naturligtvis bara de här sista minuterna när de står och spelar runt bollen till varandra.
2-2 Sverige Danmark och ingen gör någonting åt matchen just nu. Svenskarna håller bollen och danskarna står still och svenskarna står still. Det kommer bli liv om det här imorgon. Å andra sidan har inte Italien gjort det själv mot Bulgarien. Italien vinner med 2-1 och matchen är slut. Matchen är slut. Sverige Danmark slutar 2-2 och Sverige är vidare tillsammans med Danmark.
Och sen visade man mycket bilder på svenska och danska som festade och firade ihop i Köpenhamn och sånt bland annat. Men det var som jag sa, det där är två helt olika saker.
Ja.
Det är efteråt. Det är naturligt att två små länder är glada för att man har gått vidare mot en väldigt mäktig fotbollsnation med mycket pengar och resurser. Och som gled in ganska arroganta där på Casazzurri, som jag säger, också var ganska säker på att gå vidare. Italiens problem var ju att man inledde dåligt mot Danmark också, då skyllde man ju på att det hade varit varmt och att man, någon hade haft ont i fötterna och det var torrt i strumporna och skorna var fel och det var mycket så här. Då minns jag att nästa så även då, det var varmt för motståndarna också, det var nog ändå varmare för danskarna liksom, som inte är vana vid lika varmt väder som vi.
Och mot Sverige kunde de skylla på en cirkusinsats ifrån Zlatan Ibrahimovic som ju gör det där klackmålet alltså. Ja. Men det hade ju varit lättare. Jag tycker Alessandro Nesta har mycket intelligenta kommentarer ofta, men hans slutsats över det hade varit bättre att vi hade vunnit våra matcher.
Istället för att snacka en
massa. Så hade man inte behövt hamna i den här situationen. Men tilläggstiden, det är... Men jämförelsen med skammen i Gijón som vi pratar om här, Schändlich, det är ju att då tog ju alla avstånd från det som hände. Vare sig västtyska eller österrikiska fotbollförbunden bekräftade ju någonting. Men respektive nationsjournalister, kommentatorer, fans reagerade ju kraftigt. Spanska publiken satt och ropade på Algeriet som var de som slogs undan genom att Västtyskland vann med just det där 1-0-målet mot Österrike som skickade båda vidare på Algeriets bekostnad. Mm. Här var det ju ingen som pratade utav någon annan nation än Italien. Nej. Om någonting som var skam.
Och hur spelar man två? Hur gör man upp 2-2? Vad är italienarnas bild av det? Jag menar, med 2-2 i 89:e?
Det går om man vill, sa de. De som vill två länder gå vidare så gör man så. Och sen var det roligt att när Serie A sen började det året, det minns jag, för då hade ju Zlatan kommit till Juventus och då var jag på plats och bevakade det. Då, de två första matcherna blev 2-2 faktiskt. Och det påpekade jag för Luigi Galando på kassetten, han skrev faktiskt om det. Matchen slutade faktiskt 2-2. Däremot ur en psykologisk synpunkt, det har jag ibland pratat med folk om också, är det intressant att påverkade italienarnas fruktansvärda tjat och liksom hela den här debatten som blev, hade det någon inverkan på att det blev 2-2? Det tycker jag däremot är på ett undermedvetet plan naturligtvis en intressant diskussion att ta. Det var många som sa att vi gjorde fel och pratade så här mycket om 2-2, att man har sett drev fram 2-2 genom att prata om det. Jag vet inte, men det är i alla fall intressant och din polemik som aldrig kommer att ta slut.
Bara något år senare så briserar väl den här
Calciopoli. Ja.
Calciopoli. Bara något år senare.
Bara något år senare, 2006.
Ja, som handlar om uppgjorda matcher.
Ja, men och det är ju så lite, som sagt, för att understryka det här, för nu blir säkert någon italienare. Jag älskar Italien och italienarna, men det är lite så genom sig själv känner man andra i ett land med hög korruption och allt sånt. Och då hade du ju allt det här. Uppgjorda matcher, köpta domare. Inte minst från Juventus sida, men även andra. Fanns ju inspelade samtal även med Zlatans agent Raiola när han pratade om klockor som ska anlända till Giraud och de andra Juventus ledning, Rolex-klockor och sånt där. Så för dem så var det här någonting självklart, medan jag minns Tommy Söderberg liksom nästan, det var nog när att han avled av ilska, liksom, att han blev anklagad över att ha suttit och kommit överens med Danmark om hur det skulle gå.
Jag tycker det är så härlig inställning på något sätt ändå när man säger att det är väl klart att ni ska göra upp och spela 2-2. Det är väl självklart, gör det. Men ni måste ju erkänna det. Vi är så fruktansvärt arga på er försök till ärlighet. Det är ju en lite kul vinkel på det.
Så, ja, men det var liksom så, vi fattar om ni gjorde upp, men erkände då.
Och ja, exakt.
Förbundsordföranden, så han vägrade och skaka hand med Lagrelsen och sa liksom, ni kommer där med era blå ögon och ni låtsas att ni är så ärliga, liksom, simpla fuskare.
Men jag vill bara lägga till en grej. Det är lite märkligt på det sättet den danske målvakten tappar bollen till den svenske forwarden.
Pappa sa det också, att den är en present.
Det är en not, vill jag bara till protokollet föra.
Men samtidigt kom överens och så väntar du till den 89:e minuten. Det är risky business.
Olyckspåse. Alltså jag tror inte, jag tror att på något sätt är det väl kanske, om de ändå säger att det är klart att ni gjorde upp, säger italienarna. Det förstår vi ju, att det hade vi ju. Så då är det väl kärlek i det perspektivet då. Ja. Olyckan är möjligtvis Sörensens
Aston Villa målvakt
ingripande. Han spelar ju huvudrollen sen också i kvalet till världsmästerskapen 2010 när Sverige möter Danmark och Kim Källström får en 11 meters spark den 6 juni på Råsunda. Sveriges nationaldag för att ge 1-0 till Sverige och Sörensen räddar, eller som vi i svensk radio tv sa, Källström missar, medan danskarna sa Sörensen räddar. Sen vann Danmark returen sen också.
Annars var det ju en häftig turnering på det sättet. Undrar om inte den turneringen man nästan mest grämer sig över en svensk förlust.
Den kunde
också
vi ha vunnit.
Ja, den förlusten mot Nederländerna i kvartsfinalen när Sverige faktiskt var bättre än, eller på den tiden som var faktiskt Holland.
Ja, och man ser ju att Zlatan ska missa sin straff också, tycker jag, när han går fram där. Han spelar då i Ajax, publiken psykar, man ser att han flackar med blicken. Det var otroligt bittert, det minns jag.
Ja, och det även var... Mellberg, som det var ingen som ville slå straff.
Han ställde upp och slog den, men Zlatan däremot ingick i de ordinarie och slog en dålig straff.
Faro, en uppbyggd arena på något fält någonstans mellan två
det.
Kommuner.
På som, midsommardagen var det väl?
Ja, de kunde inte komma överens om vem som skulle ta arenan. Farolulé,
som hette arenan.
Bra, minne. Snyggt, ja. Snyggt. För det låg mellan, precis på kommungränsen mer eller mindre, och sen skulle den monteras ner efter mästerskapet.
Ja, för den var ju mitt, det var som ett UFO som hade landat i öknen ungefär.
Mycket bra, Jennifer. Tack. Tack så mycket för doe.
Och då dessa personliga ögonvittnesbilder av att verkligen sitta med italienarna i, alltså verkligen i navet av crescendot av kritik och kommunicera att nu blev det 2-2.
Nej gud, alltså vilket liv det blev. Och jag jobbade dessutom fruktansvärt hårt, minns jag. Det var helt hysteriskt liksom. Men väldigt, det är ett minne för livet. Men ja, det är väl en liten tagg i hjärtat tror jag liksom.
Ja. Jag tycker ändå att det blir på något sätt kärlek nu tycker jag, efter den här,
alltså, ja, särskilt i avsnitt 300. Vi kan inte olika.
Det måste vara kärlek.
Ja, kärlek. Ja.
Kärlek till avsnitt 300.
Amore,
ja. Jennifer, vi får uppdra till dig som vår
300, vad heter det på mycket... italienska?
300.
300.
Oj,
300.
Vad heter 299?
299.
Visst var det bättre att säga. Nu har Jennifer dragit en lapp till, från kärlekspåsen där det står
Ricky Brors olycka inom parentes.
Det måste ligga fel.
Inom parentes olycka. Både och. Alltså Ricky Brors är ju ändå en svensk världsrekordinnehavare i friidrott. En av de största i svensk friidrott genom alla tider.
Ja,
aldrig tidigare dokumenterade sport. Men samtidigt, ett tragiskt livsöde.
Ja.
Där han dog alldeles för ung.
Men då,
alltså det här pratar vi om en av de största i svenska friidrottshistorien.
Ja, då är det ett fint moment från kärlekspåsen som kommer till vårt avsnitt nummer 300. Och det får vi väl kalla för ett jubileumsavsnitt.
Och kärlek slash olycka igen, faktiskt.
Ja.
Apropå, jag tror därför skrev olycka inom parentes. Jag tror den som skickade in det var lite så här, är det här kärlek eller olycka med tanke på hans tragiska livsöde? Han hade ju problem med dopningsmissbruk och så vidare.
Alla frågor går ju inte att avgöra tydligt.
Nej, och jag höll på att säga, så är det väl ofta med briljanta personer, även i andra branscher, skribenter och så vidare. Jag kan ofta vara olyckliga om vi tänker på alla stora artister som har dött de senaste 10 åren och sådär.
Mm. Men ibland blir det oavgjort.
Ja.
Då är. Mm. Då blir det kryss.
Tack alla som hört av sig till Sporthuset också inför den här veckan. Till exempel om vårt intro. Jörgen Eksvärd, Martin Pålsson, Åsa Johansson och gruppen Obducenterna. Logpunkarna från Linsellsjön som den här gruppen heter. Och de hörde av sig så här. Nu är det dags för er att plocka upp det här segmentet. Då tänker jag, vi gör det till 300. De coolaste, snyggaste, mest spektakulära namnen på idrottspersoner genom tiderna. Och den här låten som de har gett ut, det var den här veckan. Då har de radat upp de 56 coolaste namnen som de tycker. Alltså häftigaste.
56?
I den här låten som vi kommer föra nu. Och det blir liksom supporterlåten den här veckan. Vi skjuter fram övriga supporterlåten. Tack för alla ni skickar till oss. At Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast på Instagram, vår hemsida. Det rasar in supporterlåten.
Äntligen får vi höra de här.
Ja, obducenterna.
De har varit med en gång förut.
Ja, en gång faktiskt. Det är såna här namn som Peter Popanjelov, alpint. Peter Popanjelov. Det är Jackie X, Formel 1. Alberto Juan Torena.
De ska ju sjunga om det nu.
Stan Mikita i soccer. Robbie Rensenbrink i fotboll. Kommer ni på någon namn eller ska vi hänvisa till lyssnarna till nästa vecka?
Har de 56 på listan så kan jag tänka mig att det är svårt att komma på den 57.
Hockeyspelaren Sarle Salapski tänker jag på direkt. Radek Bonk.
Ska det vara coola namn eller?
Någon italienare?
Andrea Cannavale.
Ja, Cannavale. Det är fint.
Det är fint, eller hur?
Salvatore Schillaci.
Schillaci också. Toto Schillaci.
Ja. Ja. Det blir bättre som Toto kanske.
Ja, just det. Ja. Hör av er där ute så kör vi det nästa vecka i avsnitt 300. De häftigaste namnen från idrottshistorien. Och så säger vi tack till att du gav oss inblicken i allt från pandemi till världsfotboll till doe, Jennifer.
Tack för att du fick komma. Det är alltid always a pleasure.
Mm.
Grazie.
Ja, prego.
Prego.
Där satt den. Tack så mycket.
Vi avslutar med obducenterna och vi hörs igen i avsnitt 300.
300.
Och nu räknar vi alltså namn här.
Ja.
56 stycken kommer i låten här.
Ja.
Härligt.
Vi hörs nästa vecka. Hej då.
Hej hej. Julian Dix, när de maske Brian Dropp, Jackie X, Neskens Havelock och Ove Gran, Billy Bremner, Bobby Clark, Ari Hahn, Jackie
Hvis jo at hjemme river her i bild Rivelin og Rikke Bros og Kjell er mild Altså gammel lærkorn er og bitch er nekk Hoa hoa heine hemme holde i kjekk Så brekker Bobby Moore Börjer sann med Kelly Breck, Eddie Shore Rask och tränner Balderis och Bobby Hall Jackie Charlton, Vika Jack, Stenmarks Fall Eddie Merckx, Trevor Hockey, Sterling Moss Bruno Nöckles, Iko, Pierre och Gloss Kenny Hibbeck, Herman och Glehitte ser Jerry Bobla, Jan är öppet, vill ha mer
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippi!
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.